I början på 1800-talet så kom parkslidet från Kina till Europa. Nu så 200 år senare så har den här trädgårdsväxten blivit invasiv och ett stort problem. Vi ska prata om parkslidet i dagens program. Maj-Lis Pettersson svarar på lyssnarfrågor och Henrik Sjöman som jag har här i Botaniska trädgården i Göteborg ska nu förklara för mig varför det är så jobbigt med rosor.
Ja, nej men, ja det finns, det grejen är att det finns rosor för allt. Men eftersom jag jobbar väldigt mycket både här på Botan men också i min forskning kring offentliga miljöer och där man kanske inte har de resurserna som man har kanske i en privat trädgård, man kan gå och småplocka hela tiden, så måste man kanske tänka mer än en gång innan man väljer att ha rosor i sina planteringar.
Jaha, men det är snyggt. Alltså rosor är ju kända för sina vackra blommor, sina dofter. Det vill vi ha i parken.
Absolut, och det ska vi ha. Men det man glömmer, och tittar man i sån här litteratur så är det väldigt fokus på blomman, doften och färgerna. Men man glömmer oftast växtsättet, hur de kanske framträder under de resterande sommarmånaderna och inte bara under den här punkten när de blommar. Och det är rätt, om vi tittar runt här i vårt rosarie här på Botaniska så ser man att många rosor har det här lite upprätta vasformiga växtsättet och de blir glesa ner till släpp genom mycket ljus. Nu ser hur allt annat, almskott och hasselskott och annat ogräs liksom har en tendens att utnyttja det här skyddet som rosen faktiskt gör och slår upp där. Vilket gör att man får ett skötselproblem. Så för mig när det gäller med rosor så gäller att användning av rosor gäller att få in dem i rätt sammanhang. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tänkte, det är en ros här, ska vi se. Rosa Moyesi.
Mm, mandarinrosa.
Ja, just det. Mm. Och ner till då, så är det ju då gles. Vad det du sa kanske?
Ja, precis.
Att de, det ser lite tråkigt. Lite. Ja. De har sådana referenser till ben och kjol. Och
ja, men det är ju den. Den lyfter kjolen, det gröna och visar vaderna helt enkelt.
Exakt. Ja. Och de här vaderna, vad tycker du om dem?
Fina.
Det tycker du väl inte?
Jo. Det finns ju en dramatik i de här med de här stora taggarna. Jag tycker det är sånt där häftigt.
Men var inte själva grejen att det inte är snyggt? Att man måste liksom plantera lite undervegetation för att täcka den här,
men,
de här benen.
Om vi vänder
de här taggarna, snacka om håriga ben.
Ja, precis. Nej, men om vi tittar här bakom, här har man gjort en plantering där vi också har en mandarinros som är precis så här. Den har växt i, den har det här glesa ner till. Men här har man fyllt på med en marktäckan. Här är liksom flocknävan som gör jobbet och täpper till och gör så här. Det är såna här grejer som man måste tänka på när man ritar in många rosor eller väljer att använda rosor i sina planteringar. Att de kanske inte är så bra att göra jobbet för att täcka marken och därmed begränsa ogräsuppslag och så vidare.
Ja,
så det gäller att få in dem i ett sammanhang.
Mm. För den där rosen då, de benen, den revilar ju ända upp till ljumskarna kan man säga. Väldigt högt upp.
Ja,
lite glest.
Ja.
Och det tycker inte du är snyggt.
Jo då, men det tycker jag det är helt okej.
Men vad är problemet?
Jo, men det är just det här med att de har ett växtsätt som gör att de inte täcker. De täcker inte upp ordentligt. Man måste ha en B-plan för vem som ska täcka marken. Och sen också så har de just att de är väldigt ljuskrävande. Har dålig konkurrensförmåga. Utan står de lite tätt, ja, men då lyfter de sig ännu mer. Genom att de är ljuskrävande, många rosor.
Okej, så vissa växter, de sköter sig själva. De har då kjolen ända ner. Då slipper man se massa fult ogräs då. Men här måste man ha en plan B eller en växt B tillsammans med rosen då. Måste man tänka igenom det?
Exakt, så är det. Och det här är ju viktigt att tänka, var kommer rosen ifrån? De är ju igenväxlingsarter, tidigt i successionen, där de liksom etablerar sig i öppen hagmark eller gammal åkermark som inte brukas längre, där de har liksom obegränsat med solljus.
Alltså typ en sån här kalhyggesväxt.
Ja, skulle man kunna säga. När det har skett en rejäl störning och naturen liksom får börja om från början, då kommer rosorna in väldigt tidigt. Det är många arter som tillhör den fasen i successionen. Och det är också viktigt att få in dem. Så fort de får lite beskuggning så blir de sämre. Och det här gäller egentligen busk och rabattrosor. Medan klängrosor, de är oftast lite mer skuggtåliga. Kan liksom hänga kvar under en krona och trassla sig upp en bit. Så att det finns en viss gradient också där.
Mm. I Botaniska trädgården i Göteborg med Henrik Sjöman, jordnär P1. I rosenavdelningen Rosariet här.
Ja.
Det är inte så snyggt här.
Vad säger du? Va?
Nej, men här får du tala. Det är lite nypon ser man här, lite så här frökapsar. Men alltså det är lite så här, ja, det är grönt där, och man vet knappt vad det är för någonting, lite buskigt.
Ja, jo, men det kanske det är, nu börjar vi gå över till nyponsäsongen, så nu börjar det bli färggrant igen här. Men det flåsar ju till. Det här är ju vildarter och grundarter av rosor. Det är inte de här förädlade rosorna som vi många gånger har i våra trädgårdar och parker. Vi har ju vår systerträdgård här i Göteborg, Trädgårdsföreningen, som har kanske, eller den kanske är Sveriges största rosamling, där man har mycket av de här kultursorterna, men här på botanen ska vi vildarterna här. Men då har man ju också en intensiv, fantastisk blomning som kan vara över bara på några veckor, beroende på om solen och gassar på och det är hög temperatur, går blomningen väldigt snabbt. Och sen är det kanske en rätt så anonym buske tills nu när man börjar se lite höstfärger och nyponen kommer igång och så vidare. Då har man en andra flön. Så det är också så här med rosor, att jobbar man med de här arterna som har en intensiv kort blomning, ja, men då kanske det är också viktigt att kompensera det med några andra växter som också tar en tidig blomning eller en senare blomning, just för att annars blir det, som du säger här, lite grönt bara.
Ja, lite grönt. Ja. Rosor kräver arbete, ja. Och då för offentliga miljöer så är det inte alltid som det funkar så bra, och vill man ha en lättskött trädgård så kanske rosor inte är det bästa valet. Henrik Sjöman hör vi mer om en liten stund, det blir mer rosor. Nu så ska det då handla om trädgårdsväxten parkslide. Under sommaren så skickade Naturvårdsverket in ett förslag till regeringen om reglering av 13 svenska problemarter, bland annat parkslide, släktingarna jätteslide och hybridslide. Åsa har träffat Henrik Lange på Naturvårdsverket som har jobbat med det här förslaget.
Vi står ju vid ett bestånd här i Rimbotrakten i Norrtälje kommun. De är ju ganska höga, alltså över 2 meter ser ut.
Oh ja, den växer bra den här växten. Det är ju en ört, fast den ser ut nästan som ett litet träd. Men känner man på den så är den fortfarande örtartad i skälken. Ser man stängerna, eller vad säger, stammarna, så är den ju tydligt ledad, precis som bambu då. Så är den är grön i grunden och så rödfläckig på det. Och sen är för parkslide då, så är bladen väldigt typiska. De har en helt plan bladbas. Det ser ut som någon har klippt precis där skälken går ut. Så det är ett väldigt tydligt tecken. Jätteslide har ju då mycket större blad. De är gärna 30 cm långa. Så den är en riktig blaffa. Och den har inte den plana bladbasen. Och hybridslide är någonstans mitt emellan de två då.
Just den här blommar inte nu, för den har ju blommor också. Hur ser de ut?
Ja, de är vita, ibland lite rödaktiga, i små vippor kan man säga.
Varför är parkslide och släktingarna ett problem?
Därför att de brer ut sig och kväver annan vegetation. Så att i känsliga naturområden så är de ju, ja, de tar knäcken på det man vill skydda. Och sen är de ju ett stort infrastrukturproblem.
Hur stort är problemet skulle du säga idag?
I södra Sverige är den bitvis, kanske framförallt för sådana infrastrukturprojekt, ett riktigt gissel. Därför att den är ju så svår att bli av med. Och du kan gräva bort den och sen finns det något litet rotfragment kvar som gör att den då inom en 10-15 års period tjuff, skjuter upp igen. Och då står du där med din trafikplats där det dyker upp ett parkslide mitt i. Eller för all del inne i stan om man har lagt ner nya fjärrvärmerör. Och plötsligt har man ett bestånd parkslide mitt i alltihopa. Som då riskerar dessutom att flytta på rören när rötterna växer till sig.
Det Naturvårdsverket föreslår är att det ska bli spridningsförbud av parkslide, jätteslide och hybridslide. Alltså det blir inget tvång att ta bort alla bestånd som finns idag. Det skulle bli allt för kostsamt och de metoder som används idag fungerar inte alltid och är ibland svåra att få till. Och då är risken att man istället råkar sprida växten ännu mer. I Storbritannien, där problemet med parkslide är mycket större, används ofta växtskyddsmedlet glyfosat, vilket Naturvårdsverket helst vill undvika. Det finns också metoder som går ut på att klippa och täcka eller gräva upp. Henrik Lange berättar att de hoppas mycket på metoder som går ut på att ta död på rötterna med värme, genom att använda ånga, kokande vatten eller varma lansar som sticks ner i jorden. Det här görs redan av vissa företag och forskning pågår kring det för att förbättra metoderna.
Det är ofta så att när man upptäcker det här så antingen blir man orolig och så blir man, ja, men vi måste nog ta bort den bara för säkerhets skull. Och det är det vi tycker, att lugn i stormen. Låt den stå. Om den inte tillväxer liksom med en meter per år, då måste man göra någonting, för då har man ett problem. Men oftast så tillväxer de liksom inkrementellt i små steg, de här skjuter något nytt eller några nya stänglar varje år, och då har man tid på sig.
Hur ska man veta om den sprider sig för mycket då?
Om den sprider sig mer än halva beståndsrockleken per år så kan man nog tycka att den sprider sig.
Men om det nu skulle vara så att ert förslag har gått igenom och vi står här, och det här är ju en liten stig ner till en brygga som jag antar att folk badar vid till exempel, eller i alla fall sitter här. Är det här ett sånt bestånd som ni skulle säga, det här skulle behöva försvinna?
Ja, det är det. För det står precis vid en stig. Och det sticker ut grenar i stigen så folk kommer att bryta av dem för att de är i vägen. Och då riskerar de att åka med antingen med sulor eller med människor eller djur eller på annat sätt. Så det här är ett typiskt exempel på ett tyvärr bestånd. Man måste ta bort det, tyvärr.
För det är så pass lätt att den sprids, att man får med sig ett litet fragment för att man har brytit av en kvist.
Ja, nu verkar det som att de ovanjordiska delarna inte är fullt så biologiskt aktiva som de underjordiska. Men enligt rekommendationerna, både internationellt och från oss, så bör man betrakta hela växten som en risk så länge den är grön.
Så nu, du själv då, som har hus här i närheten, och nu har vi varit här och klivit runt här lite grann, du har tagit i den här. Kommer du att tänka på något speciellt när du kommer hem?
Jag kommer att granska mina skosulor. Så. Och även så att det inte sitter några bitar kvar på mig. Nu har jag varit noga att inte bryta av någonting här. Jag har bara tagit försiktigt på den och klappat den. Så att det är ingen större risk så. Men så fort man börjar gräva och det kommer upp rotbitar och sånt, då ska man vara framme med luppen.
Och hur ska man veta vad som är från den här då?
De har orangea rötter.
Om man läser om parkslide så är det ju på vissa så här sociala forum och chattar som olika mediebolag har som handlar om parkslide och så är det ju en hel del som tycker att det är överdrivet det här. Ja, men herregud, sluta ha sån panik över parkslide, och den här har stått, vi har haft en växt som har stått sedan mormor planterade den så länge sedan. Varför är det så olika?
Ja, det är ju olika också. Vissa parkslidebestånd, de har stått fredligt och snällt i 20 år och fortsätter att göra det. Och andra har satt fart. Och ja, då blir det någonting vi måste ta tag i. För den kommer inte försvinna av sig själv.
Säger Henrik Lange på Naturvårdsverket, här intervjuad av Åsa Wistedt. Åsa som också är producent för Odlande P1, och tekniken sköter David Hellgren. Odlande P1, du Henrik, sjöman.
Ja.
Om du bakom ditt garage,
ja,
skulle upptäcka 4 rejäla uppslag av parkslide, vad skulle du göra då?
Ja, men först skulle jag se liksom, vilken panik jag har, ja, genom att se. Men jag skulle... jag skulle nog bekämpa den och trötta ut den rätt mycket om det inte är allt för stort. Hela tiden liksom försöka ta bort grönmassa och hela tiden försöka ta bort det. Men om det inte funkar så, ja, jag skulle nog kunna köra lite Roundup faktiskt. Och eftersom jag jobbar i England också så har man ju en annan relation till sådana preparat där. Men det som har funkat väldigt, väldigt bra är just tajmingen. Att så här års, när de ska ta den här grönmassan i bladen och föra ner till rötterna för att kunna använda den resursen till nästkommande år. Sprayar man så här års, då tar de med sig gifterna och fördelar mycket djupare ner i sitt rotsystem. Där man har sett att man får upp till 78-80% skadeverkan. Det skulle jag ha gjort.
Oh, Henrik Sjöman blev så stressad så att han faktiskt skulle kunna tänka sig att använda gift i det här sammanhanget. Ja, parkslide kan stressa. Nu ska vi slappna av tillsammans med Maj-Lis Pettersson som svarar på veckans lyssnarfrågor. Varsågod.
Ja, vi ska börja prata om tomat. Annette som bor i Göteborgstrakten odlar tomater i växthus och på friland, och hon undrar vad som har drabbat dem. Det är en bild här på både grön och röd tomat. Kan du försöka beskriva hur
det ser? Det är lite missfärgning skulle jag vilja säga. Det är en torr röta. Det är inte så att det är blött och fuktigt inunder som det lätt kan bli utav gråmögel. Vi har ju pratat om gråmögel i programmet när det gällde tomater. Och det är sånt som kommer nu här med fukten. Och det här angreppet som jag tittar på nu, det är orsakat utav potatisbladmögel. Och potatis och tomater är ju nära släkt med varandra, va? Och potatis har vi ju lite i omgivningarna. Dels yrkesodlare, dels odlar ju privatpersoner väldigt mycket potatis. Och i den här tiden så är det egentligen ganska normal tid för potatis bland mögel. Det kommer när det börjar bli varmare så här på hösten. Det är fuktigt i luften och beståndet är tätt och sådär, va? Då slår det till. Så vi får vara glada att det inte har kommit tidigare. Men det förstör ju både bladen och frukterna. Och om du har drabbats, och det ser du med de här missfärgningarna på frukten, kan se ut som skabb, som någon har uttryckt sig. Ja, precis.
Och som bruna skrapsår, och sen så ruttnar tomaterna, har Lena i Karlstad skrivit.
Ja, men då har det gått väldigt långt om de har ruttnat, för att normalt så är de ganska torra långt fram. Men i alla fall, det kan se ut på det viset. Så att när man börjar se det, plocka av tomaterna då och lägg in dem och låt dem istället ligga inne och mogna fram. För där är det så torrt. Så även om det kommer någon liten spor på tomaten, så har den inte någon chans att bli ett märke eller någon missfärgning eller så, va?
Och själva plantan då, om man tänker nästa år och sånt där, behöver man göra?
Det här är ju något man inte ska lägga på komposten, för att det har ju visat sig att det kan vara vilsporer som övervintrar, och de kan ligga åtminstone i 3 år, har man kommit fram i vetenskapliga försök. Så att tar man då jord därifrån, för in det i växthuset eller någonstans, ja, då har man ju fört in sjukdomen också, va?
Okay. Så jorden som den har stått i, det är lugnt att använda igen?
Nej, jag skulle inte vilja säga det, för det beror ju på hur länge plantan har stått där. Är det den som är uppmärksam och ser det tidigt, inga problem. Men om plantan mer eller mindre har vissnat ner, ja, då finns det ju risk att det faktiskt kan finnas vilsporer kvar där i jorden.
Då går vi över på björnbär, för nu har vi fått 2 frågor. Om vi tar Kersti Gustafssons fråga först. Hon har en taggfri sort som hon har klippt, eller hon undrar hur hon ska klippa ner. Den brukar mycket bär, men inte i år, och hon tror att det kanske har att göra med att de klippte fel i höstas. Och vi har ju en bild här med väldigt mycket skott.
Ja, och anledningen är att man har klippt vid fel tidpunkt. Och man har klippt ner. När jag såg ämnet i mejlet så förstod jag, nej, nu är det fara och färde här. För att om du klipper ner en planta, då tar du i princip bort alla skott. Och då innebär det ju att när det gäller björnbär, som ger bär på andra års veden, det blir inget kvar. Då kan det inte bli några bär. Så lugn nu, Kerstin. Nu får du låta de här skotten vara kvar. Du kan ju eventuellt gallra bort någonting om du tycker att det är väldigt tätt och så, va? Men jag tror inte du ska behöva göra det. Men i alla fall, låt skotten vara kvar. Så nästa år så kommer du få bär på de här, och du kommer få en jätteskörd. Och i fortsättningen så tar du bara bort de delar som har givit frukt.
Så man gallra försiktigt på björnbär?
Ja, det får man göra, och absolut inte skära ner. Gör man det varje år så kommer du aldrig att få några bär. Mm. Nej.
Mera björnbär. Ilja Lesser i Göteborg har en planta som är 20 år gammal. Det är sorten Thornless Evergreen, och den har gett mycket och god skörd i många år, men de senaste åren så har det blivit angripen av något som hon gissar är någon slags rost, för det är rostfärgade blad och sen så blir bären, hinner liksom inte mogna, verkar det som. Mm. Vad är det här?
Alldeles rätt diagnos. Det är faktiskt en rostsvamp som går på björnbär. Jag har aldrig någonsin sett den här svampen tidigare, så det var intressant för mig att få se. Och när jag tittade sen i litteraturen, så är just den här sorten, Thornless Evergreen, det är den mest känsliga. Så att det finns variation när det gäller sorter. Så att jag tycker nu att var försiktig, ta bort allt det här. Det här ska inte vara kvar, för du får inte bort den här rostsvampen från björnbärsbuskarna här. Utan gräv bort det hela, bränn upp det helst, eller frakta iväg det, eller lägg det i en svart sopsäck och låt det i princip koka där, va? Så att inte smittan förs vidare. För jag förstår att det är tydligen grannar som också har björnbär. Och håll uppe sen ett antal år, för du har ju kvar smittan på blad och så, va? Det kan ligga smitta i åtminstone ett år framöver. Och vänta sen något år till innan du sätter en ny buske. Och inte den här sorten då igen, va? Utan försök med någon annan. Och gärna taggfri förstås, för det är ju mycket lättare att jobba med sådana. De är jobbiga annars, björn, men man fastnar i dem. Usch.
Ja, vi får avsluta där. Tack så mycket.
Tackar.
Ja, tack för det, Åsa Wistedt och Maj-Lis Pettersson. Och vill ni ha svar på era odlingsfrågor, så skriv då gärna till odla@sverigesradio.se. Ja, det var taggiga björnbär där. Nu är det taggiga rosor här. Och Henrik, du är något av den motvilje rosodlaren, får man säga. Ja. Henrik Sjöman som är vetenskaplig intendent på Botaniska trädgården, det där vi är.
Ja, fast i motvillig. Men man ska i alla fall ha respekt för att man kan få in rosor i ett sammanhang där rosorna kräver mer jobb än man kanske var beredd för. Men är man beredd, då finns det få saker som kan leverera en blomning och doft som rosor. Man får betalt i mångfalden där. Så att man, just det här tycker jag, när man ska jobba med vissa växter som kan skapa problem. För vi ser, vi står här precis med en riktig tuffing här. Vi kan ta mandarinrosen och en annan ros här som skjuter. Det här är kinesisk, Rosa serrata heter den.
Okej, sertata faktiskt.
Ja, sertata. Ja. Bra, bra koll då. Men grejen är att det här är ju rotskottsskjutande. Väldigt aggressivt rotskottsskjutande. Och det är liksom många rosers grej att sprida sig. Och det måste man också tänka sig för, att kör man in en sån ros i en samplantering med örter eller andra buskar, så blir det lätt att den tar över. Och säkert också med förädlade rosor som är ympade eller okulerade på grundstammar av just rosor som kan skjuta rotskott. Då kan man, om man inte är skicklig där, plocka bort den omedelbart, så har det liksom en nyponros tagit över hela planteringen.
Vet du, jag faktiskt, jag tänker på gräsmattan hemma. Titt som tätt så dyker upp någonting som man snör in foten i. En taggig rosgren som sticker upp.
Ja. Jo, men det är
bara så.
Ja, och det är det de gör. Så här har vi då placerat såna här rotskottsskjutande rosor i gräsyta. Just för att klippa och hålla dem liksom av fången, så att säga. Så att de inte sprider sig iväg. Så det är såna grejer man ska tänka på. Sen också att vissa arter som är lite mer långblommande, remonterande, blommar under lång säsong, att det kommer kräva liksom att man är och deadheadar för att man, de här vissnande blommorna inte ska ta bort.
Deadheadar.
Ja, deadheadar. Det vill säga att man plockar bort överblommande blommor just för att det inte ska ta bort fokus från de blommorna som är i sin prime, så att säga, i sin bästa uttryck. Så det är liksom en... Har jag några rosor och jag vill punktmarkera, alltså då är det få grejer som kan ge en sån leverans av säsong, sommar, njutning som just rosor. Så att det, för mig är det bara få in grejerna i rätt sammanhang. Tänk efter vart och hur du placerar dina rosor. Sen är det bara, kör på det. Och idag så har vi något som heter grönt kulturarv, där vi också kan välja rosor med lång erfarenhet. Buskrosor som har blommat och vuxit i vårt svenska klimat under många, 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 många år. Och så det finns liksom en säkerhet att satsa på de här rosorna som har varit odling länge, jämfört med de här nya sorterna som precis har kommit ut, som saknar den här långa odlingserfarenheten i vårt land. Det är också ett tips.
Jag tänker på, rosorna finns över hela norra halvklotet, lite grann längre söderut också, men framförallt norra halvklotet. Många växter är ju liksom, är ju inte svenska från början, och det finns rosor man plockar in från andra delar av världen till Sverige, men det finns också svenska rosor.
Absolut, stenrosen och vår nyponros, Rosa canina och Rosa dumalis, absolut, de tillhör ju vårt svenska landskap, och vi förknippar väldigt mycket med dess mjukrosa blomning under högsommaren. Ofta ser lite bergig, stenig terräng där den trasslar in sig i någon stackars en som fick bära upp en ros. Så att absolut, så vi har den på vår tröskel här i vår svenska natur, absolut.
Men det är inget för latmasken. Det är en slutsats att vi kan dra. Vackra blommande rosor kräver lite.
Ja, men det är det ju. Och ska tänka sig för liksom, så att man väljer de här lite mer skötselextensiva sorterna, men också få in dem i ett sammanhang. Och tänka också att rosor kräver fullt ljus. Så fort de får lite beskuggning, lite skuggpåverkan av de här busk- och rabattrosorna, då svarar de genom att höja sig och lägga liksom sin grönstruktur eller grön massa högt upp i sin buske. Så att de inte har... och få bara ben. Så det gäller att få in dem i ett sammanhang.
Tack så mycket.
Tack själv.
Henrik Sjöman, Botaniska trädgården i Göteborg. Nu är det slut för idag. Odlaren P1 är tillbaka om en vecka. Igen. Hej då.